Du lyssnar på Är det här jag? Av Anna Schulze, uppläst av mig, Sehem Shurafa. Till Arvid. Mamma. Den rutiga filtjacka som mamma använt i trädgården hängde på en av krokarna i hallen. I hörnet av soffan i vardagsrummet låg den gula pläden hopknölad. På soffbordet låg ett kuvert från fotoaffären med de bilder hon tagit i februari. Ibland tittade jag på dem. Motiven var fröställningar med rimfrost och grenar med skrumpna römbär. Inga foton av människor. Jag brukade tänka att jag skulle lägga kuvertet på något annat ställe. Att jag skulle lägga det där hon förvarade sina andra foton. Men sen blev det inte av. Jag bara såg på bilderna, la tillbaka dem i kuvertet och la sen tillbaka kuvertet på soffbordet. Jag hade börjat samlas damm i hörnen av vardagsrummet och under byrån i hallen. I köket var det däremot undan disket. Diskbänken och köksbordet var avtorkade. Jag var noga med det. Det var det hushållsarbete jag hade lättast för. Klockan var 16:30. Jag knackade på dörren i inneväggen som skilde de två halvorna av vårt parhus åt. Utan att vänta på svar tryckte jag ner dörrhandtaget, öppnade och klev in i den andra hushalvan. Sofia hade börjat med middagen. Radion stod på. De pratade om att Olof Palme hade blivit skjuten. Det var hemskt. Någon hade skjutit honom och de hade inte fått tag på den som gjort det. De intervjuade person efter person som lät ömsom matt av sorg, ömsom rasande. Sofia tog fram kastrull, potatis och skalare. Öppnade och stängde skåpluckor. När jag gick in i köket vred hon hastigt på huvudet och sa ett kort hej. Jag frågade om jag kunde göra något. Hon svarade att jag kunde skala potatis. Jag frågade hur mycket. Hon tog påsen och hällde upp så mycket hon tyckte var lagom i diskon. Jag vred på vattenkranen och började skala. Sofia plockade fram saker ur kylskåpet. Hon verkade arg. Jag försökte skala med försiktiga rörelser. Sofia hällde ströbröd i en plastbunke. Jag tyckte det såg proffsigt ut att hon inte behövde mäta. Hon smällde till med skåpluckan när hon ställde tillbaka ströbrödet. Hon stängde av radion och sa: "Ursäkta om jag verkar vara på dåligt humör. Det har inget med dig att göra." "Ingen fara," sa jag. Jag ströp kranen med kallvatten en aning så att det inte skulle verka som att jag slösade på vatten. "Vad fan betalar man skatt för?" sa Sofia och skakade på huvudet. "Inte ett skit får man." Jag förstod vad hon menade. Hon menade att min mamma, som också var hennes syster, hade dödats i en smitningsolycka och att ingen skyldig hade gripits. Egentligen var det ganska likt det där med Olof Palme. Någon hade dött och den som orsakat dödsfallet hade inte kunnat gripas. Egentligen undrade jag över varför jag inte lät mer som de som pratade på radion. Mer sorgsen. Mer ursinnig. Jag tyckte att jag lät precis som vanligt. Sofia lät arg. På sätt och vis önskade jag att jag hade varit mer som hon. Lite tydligare. Nu sa hon: "Hade jag haft honom här hade jag slagit ihjäl honom." "Hur vet du att det var en man?" frågade jag. Sofia hällde mjölk i bunken och rörde om med en trägaffel. Hon smällde ett par gånger med gaffeln hårt mot kanten. Hon sa: "Jo, för en kvinna gör inte så. En kvinna tar ansvar. En kvinna smiter inte." Jag tänkte på det. Kanske var det omöjligt för en kvinna att smita från en olycka, även om jag inte riktigt förstod varför. Ändå frågade jag: "Men är det inte svårt att få statistik på just smitningsolyckor?" Sofia svarade: "Allt jag menar är att det är skillnad mellan könen. Kvinnor tar ansvar och män gör inte det." Hon hade säkert rätt. Hon var vuxen och visste mycket mer om världen än jag. Jag hade ju inte ens tagit studenten än. När jag blev äldre skulle kanske mina reaktioner också bli mer raka och tydliga. Då skulle jag kanske också bli arg i såna här situationer. Men ibland undrade jag om det verkligen var den okända föraren som var huvudskälet till Sofias ilska. Ibland fick jag för mig att min moster var arg för att hon hade fått mig på halsen. Det var förstås svårt för Sofia.